Svenske eiendomsaksjer tynges fortsatt av stor finansiell risiko, med høy belåning og store låneforfall fremover. Selskapene har fått justert leien for høyere inflasjon, men ikke nok til å kompensere for de økte rentekostnadene. Det hjelper ikke at aksjene prises med stor rabatt mot underliggende verdier. Det gjelder å skille klinten fra veten. Fokusere på de selskapene som har tilstrekkelig lav belåning og som ikke blir tvunget til å trykke for mange aksjer eller selge for mye av eiendomsmassen sin. Balder, Castellum og FABG tikker på en eller flere av disse boksene. Mitt navn Runar Mæland. Dette ArcticPodden. Vi har vår egen svenske eiendomsanalytiker, Mikael, eller Mikke Johansson, i studio for en oppdatering. Velkommen tilbake til Oslo, Mikke.
Stort takk for det.
Har du hatt en fin sommer?
Ja, veldig fin sommer, takk. Og du?
Ja, jeg hadde en fin sommer. Hvordan går det med fotball? Djurgården?
Ja, precis. Djurgården firar tabellen ganska dålig sommar faktiskt. Vi åkte ut i Europaspelet tidigt och har väl inte riktigt hängt på topplagen i Allsvenskan. Men det går ju bättre i alla fall för det laget jag håller på än de andra stora klubbarna i Stockholm med både AIK som har haft stora problem och Hammarby nu. Men ja. Du, Rosenborg då?
Nej, det är nästan inte. Jag klarar nästan inte att svara ordentligt på det. Alltså, virkelig en tung säsong för oss. Og da har vi kanskje satt stemningen for det vi skal snakke om i dag.
Ja, det meste under 2023 når det gjelder framförallt svenska egendom har jo vært ganske negativa, så det kanskje var en bra innledning att prata om.
Ja. Men det var et håp da, sant? Det kan jo komme tilbake. Men du, gi oss en liten oppsummering. Når vi avsluttet sist vi hadde en podd om det her, så sa vi at det var en finansiell utfordring. Men ikke en operasjonell en. Det vil si at de fleste eiendommer hadde leietakere som betalte for seg, og som betalte opp i henhold til KPI-avtalene, KPI-justeringene som var i leieavtalene. Stemmer det bildet fortsatt?
Absolut. Man ska vara tydlig med att det här kan bli en operationell risiko eller operationell kris kanske vi ska kalla det. Men jag kan ju säga att än så länge så är det fortsatt det finansiella som är problematiken. Tittar vi på Q2-rapporterna, otroligt solida rakt igenom när det gäller nettouthyrning, hyresnivåer, vakansgrader och så vidare. Och sen är det så att om man lyssnar på folk i egendomsbranschen så är de ganska förvånade över hur pass enkelt man fick igenom de här KPI-justeringarna i kontraktet föregående år. Däremot så är man väl lite rädda för hur samma förhandling ska gå nu till nästa år givet att inflationen fortfarande ligger på så pass höga nivåer.
Ja, men du, räntedäckningsgraden som du är också väldigt upptatt av, alltså i vilken grad lejeintäkten kan däcka räntekostnaden. Där har ju utvecklingen varit ganska negativ nu i sista året, har det inte det?
Väldigt negativ. Det är det som har drivit i princip alla ratingförändringar. Och tittar vi på vår estimat så jag menar det har väl kommit ner snittmässigt i sektorn kanske från att toppat upp genomsnittligt på någonstans runt 3,5 till att nu var ner runt 2,7-2,8 och sen så tittar väl vi på att det här kommer bottna ut och då pratar jag genomsnittligt i sektorn någonstans runt 2 gånger här ganska snart i närtid så att det här har en enorm effekt det som har hänt.
Ja, så det visar egentligen att ökade räntor det blir icke kompenserat egentligen av de ökade lejeintäkterna.
Nej, där har svenska bolagen generellt då, eller svenska sällskap kanske ska säga nu när jag är i Oslo, att där har de jobbat med på tok för kort räntebindning för att så skulle vara fallet. Du kan ju titta på ett bolag som inte har råkat ut för det, det är Atron Ljungberg. De har ju 4 år i räntebindning. Där ser du inte alls samma effekt på förvaltningsresultat och så vidare av det som nu har hänt och då även på räntetäckningsgraden, även om deras räntetäckningsgrad även den har börjat sjunka lite grann då, men det är inte alls i samma utsträckning som i många andra sällskap där de har mycket kortare då räntebindning.
Ja, nei, altså det som mange børsinvestorer lurer på da, har aksjekursene nå reflektert det som har skjedd? Det er jo stor forskjell i utviklingen. Noen aksjer har jo kollapset fullstendig, mens andre har faktisk hatt en ganske ok sommer.
Absolut. Vad tänker du? Ja, nej, men det är ett intressant läge. Vi tittar vi på börsen så var det så att tittar vi från egentligen slutet på maj, början juni så är väl egendomsaktier generellt ganska oförändrade, men däremot så är det så att från mitt mitten, slutet av juni där, så hade man en ganska stark sommar. För man handlades ner lite där innan sommaren och sen så är det upp 7-8% under sommaren, och där exempelvis Balder har gått väldigt starkt då. Men då kan man fundera på de här prissättningarna i aktiemarknaden som vi ser nu. Har det prisat in allt eller inte? Man ska ju ha med sig att de här substansvärderabatterna vi tjatar om, det är möjligt att de typen av värderingar prisar in mer än bara vad man tycker att själva egendomsmassan underliggande är värd. Vi kan ju dessutom lägga till då vad man anser om management i respektive bolag, vad man anser om utvecklingen i just det segmentet som du har exponering mot, hur ser räntebindning ut och så vidare. Men jag skulle vilja säga följande på den frågan, att Q2 2022 så gick egendomsindex Sverige ner 40% ungefär. Sen dess har vi legat mellan 30-50% substansvärderabatt. Eller om vi sätter det kassaflödesmultiplar, då har vi legat 10-14 gånger på cash earnings eller på förvaltningsresultatet. Jag tror att nedsidan härifrån, bara baserat på det vi kommer se i sektorn, är relativt begränsad. Då pratar jag på aggregerad sektornivå. Sen så kommer det vara stor skillnad mellan enskilda sällskap. Men för att den nedsidan ska vara större härifrån än 5-6%, ja, då måste lite större saker hända som inte är egentligen i specifikt för svenska egendomssektor, utan mer på ett makronivå. Och då tror jag att räntan som vi har styrt egendomsindex efter de senaste 1,5 åren, jag tror att centralbanken redan har spelat ut sina verktyg. Jag tror att en 25-punkters höjning hit eller dit nu inte kommer att ha samma effekt. Det är klart att det är allt annat lika är negativt. Men jag tror att det som kanske potentiellt sett kan påverka det här väldigt mycket mer, ja, men det är om vi får en rejäl egendomskris borta i USA som sedan påverkar sentimentet här i Europa. För att den största problematiken för svensk, för prissättning av svenska egendomssällskap på börsen, det är att man ute utanför Norden tycker att svenska egendomssällskap är på tok för högt belånade och att många av dem ska in i rekonstruktion. Och så länge det är bilden av svenska egendomssektorn, så tror jag att det är svårt att prata om en stor uppsida. Men när du frågar mig om värderingarna, man kan ju fundera på de kommersiella bolagen här. Om vi bara sätter i perspektiv vad som har hänt de senaste 18 månaderna, så är det så att de här sällskapen har fått 11% på topplinjen 2022, KPI-justering. De tittar nu på att få någonstans runt, ska vi säga, 7% till då. Det är nästan 20% på topplinjen. Samtidigt har man tagit ner värdena i böckerna. Jag tror när man stänger 2023 så kommer vi se att det är ner ungefär 8-9%.
Men har du tagit den nok? Alltså, när du snackar om substansrabatt på 40% i snitt, sånt, är det då verkligen det reella bilden? För börsen ser ju något annat.
Jag tror att börsen prisar in mer än bara vad man tror ska hända med egendomsvärde. För det är just att, jag menar, det låter inte mycket med 8% ner i böckerna, men realt, med den kassaflödesökningen har fått av KPI, är ju den reala värdeskrivningen rejäl. För att egentligen borde ju liksom 20% upp på topplinjen, och allt evigt kassaflöde som värderna diskonterar betyder ganska mycket för att vi ska upp, och samtidigt har vi tryckt ner det. Så jag säger inte att vi är klara än, vi kommer att ha nedvärderingar i böckerna i andra halvan 2023, men jag tror att man i aktiemarknaden nu prisar in väldigt mycket mer kring exempelvis vilka sällskap som kommer tvingas göra nya emissioner, vilka behöver sälja assets på rejäla rabatter. Jag tror att den refinansieringsrisken och den korta räntebindningen, hur det påverkar kassaflöde och kassaflödesmultiplar, det är nog mycket det som prisas in i de substansvärderabatterna, snarare än att man tror att egendomsvärdena ska ner så pass mycket som du faktiskt prissätter.
Mm. Du, det är också min snack om att valuation yields har ju ökt med kursfall. Men fortelle din her yielden, din fulle sannhet. Er det sånn en periode nå at du får økning i leieinntekten? Og som du sier, om neste gang det skal reforhandles, kanskje om 2 år, hva da om rentene ligger på det her nivået i de neste 10 år? Er det reflektert i kursene?
Intressant spørsmål och ganska knivigt att svara på, men nej, jag tror inte så här. Om vi tittar på vad som har hänt med yielderna i böckerna till att börja med, så kanske kontors- och residentialbolagen, om vi är så här 40 punkter från toppen, det är ju inte tillräckligt och det ska isär ännu mer. Så där har man ju inte riktigt tagit höjd för det, och det är väl delvis det som vi ser i även i aktievärderingarna här då. Så att, nej, jag tror inte riktigt att det reflekteras. Jag tror att yielderna här kommer behöva komma upp lite grann, men jag tror inte nödvändigtvis att man ska stirra sig blind på vad finansieringskostnaden är idag och hur mycket yielden ska upp. Det behöver inte alltid vara ett 1-1 förhållande korrelationsmässigt. Och jag tror att den stora frågan man måste ställa sig, det är risk, inte riskaptiten, men aptiten bland egendomsinvesterare att köpa egendom och vilken avkastning de behöver på eget kapital. För det är det som i slutändan kommer avgöra exakt i Sverige eller andra egendomssektorer hur mycket yielderna ska isär.
Mm. Och självklart hur finansieringsmarknaden generellt är. Vi har ju snackat om tidigare också, och det är ju fortsatt tillfälle. Stora låneförfall, stora förfall i obligations, på obligationsgäld. Är det nytt där?
Ja, det som är nytt är väl att man kan fundera på hur bankerna ser på läget eller livet idag. Då. Om man lyssnar till bankerna, de som sysslar med egendomsutlåning, då säger de att ja, delvis är det så att vi har nya regelverk, potentiella som kommer, som vi ska förhålla oss till. Och det måste vi ta höjd för. Men det är också det jag tror jag pratade om när jag var här senast. De har ju också mer och mer för varje månad som gått sett hur aktier i svenska banker blankas för att man har hög egendomsexponering. Och det är ingenting som topparna i de svenska bankerna missar. Det är klart att man förstår det. Så att när man pratar med bankerna så säger de att vi är extremt trygga i att rulla nuvarande bankgäld. Men jag tror att man ska vara väldigt försiktig med att räkna med att de här bolagen kan öka sin exponering enormt i bank. Utan det behöver komma till andra finansieringskällor för att lösa den gäldberget vi har framför oss under kanske framförallt andra halvan 24, 25 och 26.
Men är de volymerna som ska då rullas i obligationsmarknaden, är de så stor att marknaden kan ta emot det här?
Det här är intressant att jag är här just den här veckan, för förra veckan, så jag gillar inte att använda ordet att det återöppnades, men i obligationsmarknaden såg vi två emissioner. Castellum var ute och hämtade pengar på Stibor plus 215 punkter och Fabege gjorde en emission som prissattes på Stibor plus 200 punkter. Så de här sällskapen är faktiskt tillbaka och emitterar, och jag tror att det är ett väldigt viktigt signalvärde, för att det kan göra att man minskar pressen på hur mycket bankerna i slutändan faktiskt måste ta. För att all den gälden som finns i obligationsmarknaden, ja, bankerna har kapaciteten men de har inte riskaptiten, så det måste hittas alternativ. Kan obligationsmarknaden vara med och ta delar av det här på rimliga nivåer för de lite större sällskapen, så är det väldigt positivt på totalen.
Men det är ju, ja, det är ju två positiva
händelser
faktiskt. Ja. För det är ju så här i Sverige, Norge, mycket, mycket fokus på SBB och på Heimstaden. För att dra parallellen till Rosenborg. Vad där? SBB? Kursen har blivit helt maltrakterat. Är det något, ja, något hopp?
Är det något hopp? Det beror på vem du frågar. Jag skulle säga
jag
att nu spör du mig. Jag tänkte bolla vidare frågan, men vi är ensamma i studion här. Nej, men jag tror att SBB, konsensusvyn är ju fortsatt att det bara finns en utväg, och det är rekonstruktion. Vi träffade nya vd:n och IR-ansvarig under sommaren, och de är ju hoppfulla på att de ska kunna hitta lösningar för den här situationen. Jag tror att det som potentiellt sett gör att jag fortfarande lutar till att det här inte ska in i rekonstruktion i närtid, det är väl två saker. Det ena är att du har ganska begränsad mängd skuldförfall som inte är bankt de närmaste 12 månaderna. Det är egentligen en stor 550 miljoner euro obligation med förfall i februari som ska räffas. Så det ger dem lite tid att arbeta med. Och det andra är att man har ungefär 30 miljarder svenska kronor motsvarande i långdaterade eurobonds med väldigt låg fixad ränta. Så det gör att om du bara kan räffa skulden kortsiktigt här genom att frigöra likviditet, så kommer din ränta i SBB inte dra iväg, och då kan du jobba med ganska låg ränta i en portfölj då som får med sig ganska stora delar av KPI-ökningarna, så det blir ett kassaflöde som ändå på helheten ser okej ut. Men det finns ganska mycket unknowns i SBB, ganska mycket transparensproblem som gör det svårbedömt från utsidan.
Det är en komplicerad sak på det och Heimstaden, så vi ska inte gå in i dybden på det i den här podden, men det är ju ett tema som alla upptatt av ute i marknaden i hvert fall.
Ja, jag kan väl säga det. Nämne, det var väl lite så här i Oslo med att DNB var ute med en sales note på Heimstaden, ja. Och vi här på Arctic har ju släppt en ganska nyuppdaterad analys här för någon vecka sedan. Så det har varit väldigt mycket diskussioner kring Heimstaden här de senaste 3-4 veckorna.
Men du, la oss gå på där situationen är nog bättre. Både du nämnt Balder och du nämnt Castellum som har hittat pengar i obligationsmarknaden. Fabg, Atrium Ljungberg, Entra. Vad säger du om de aktionärerna?
Jag gillar generellt sällskapen som bockar av några saker idag på en lista egentligen som man kan ta. Och de sakerna är att du ska ha en ganska lågbelånad balansräkning. Du ska ha stabila ägare. Du ska ha en låg risk för att tvingas att göra en nyemission eller att firesala tillgångar. Och i slutändan kanske det viktigaste som är lätt att glömma med ändå, men det handlar ändå om att inte få en operationell kris idag. Så att du ska ha rätt egendomar i rätt lägen. Och jag tycker att många av de här bolagen som du nämner tickar ju de boxarna väldigt, väldigt väl. Och då får du, om du tittar på ett Fabg som exempel, deras egendomsportfölj idag som är up and running, den kan du köpa givet börsens rabatt på en implicit 2024 yield på ungefär 5,6%. Jag kan säga att deras egendomsportfölj kommer inte prissättas med ett avkastningskrav på 5,6% i 2024, det är jag ganska säker på. Och sen får du ungefär 13 miljarder i projektvärde idag då, i byggrätter och pågående projekt i princip på köpet utöver det då. Så det kan ju vara ganska intressant att gräva lite djupare i, och det finns fler sådana exempel, men jag tror att man ska bara hålla sig till sällskap där man är relativt trygg med att det här är bolag som överlever nuvarande kriser och man kommer inte tvingas att göra saker utan man kan ta rätt affärsbeslut i den här marknaden.
Fabg har ju också fått en ny stor norsk ägare, Jon Fredriksen. Han har ju näsa för pengar. Entra.
Entra är ganska uppenbart att det finns nog lite olika viljor och incitament att styra det bolaget. Om man bara backar ut vad som har hänt. Jag tror att Entra hade mått ganska bra av att inte betala utbyte exempelvis. Fokusera på att ta ner belåningsgraden lite grann för att säkra upp sin kreditrating. Det tror jag gärna att management Entra hade velat göra om jag får gissa någonting. Det är fortfarande så att tillgångarna i sällskapet är fantastiska. Jag tycker att det ser på kassaflödesmultiplar ganska rimligt ut. Det ser absolut inte dyrt ut på de här nivåerna. De har väldigt liten risiko i den underliggande inomsportföljen som de har översikt, så kommer det performa bra givet dynamiken i Oslos kontorsmarknad. Så det finns mycket positivt att lyfta fram, men jag tror det som skulle behövas här är att man plockade ner belåningsgraden igen precis på samma sätt som man drog upp den i samband med Oslo arealförvärvet. Jag tror att det hade varit väldigt nyttigt för aktiecaset att ta ner den lite grann och sen börja arbeta därifrån, för nu kommer förvaltningsresultatet att sättas lite under press för att du har en ganska kort räntebindning då. Så det är inte någon, det är inte någon fara på taket. Det är inte så att jag är jätterolig för Entra, men jag tror att om man ska hålla den kreditratingen man har idag och sen på sikt kunna växla upp igen och driva projekt och även växa med förvärv, då hade nog de två svenska ägarna behövt avstå utbyte och skicka in lite eget kapital.
Ja. Ja, en av ägarna är ju Balder. A sleeping giant, kvalitet i analysen din.
Ja, jag försöker slänga mig med lite roliga titlar ibland.
Och så Castellum kan vi ta in till slut. Det är också en, vi kallar det för ett kvalitetssällskap.
Castellum har ju fått en liten annan bild på sig efter att Roger Kelius kom in. Rutger var ju inne och växte det bolaget ganska rejält under ganska kort tid som han var vd på sällskapet. Och nu är Kelius inne. Jag tror att man har tagit väldigt många bra beslut. Man kuttade utbyte ganska snabbt. Man gjorde en rejäl tilltagen, vad det såg ut från början, ny emission. Men det var nog ganska lagom. 10 miljarder. Precis, ganska lagom nivå på den, eller storlek på den. Och sen så har man då också sagt att man ska vara nettosäljare under 2023 för att säkerställa sin balansräkning, för att säkerställa att ratinginstitutet är nöjt, för det är viktigt för Castellum att fortsätta vara investment grade. Man kommer således då få backning av svenska banksystemet, och de har ändå, om jag kan vara lite orolig om vi får en operationell kris, att Castellum kanske står sig lite sämre än exempelvis då Fabg som bara finns i Stockholm, så är det ändå ett bolag som har fina tillgångar i bra lägen i de regions städer man finns, så att om det är något läge i de städerna man ska finnas i, så är det där Castellum är. Så rimligtvis borde de också kunna klara sig någorlunda hyfsat, men det beror såklart på hur en potentiell lågkonjunktur i Sverige spelar ut sig.
Ja, du, mot slutet är det vilka har snackat om som du syns vi borde ha tagit upp här då?
Nej, jag tycker att du ställer väldigt mycket relevanta och kniviga spörsmål, så förhoppningsvis har jag inte lämnat allt för mycket obesvarat.
Det är fortsatt vanskelig för den här sektorn, väldigt. Men det görs ting. Det sker ting. Värdesättelsen har ändrat sig. Vi vet ju inte vad som kommer att ske med räntan, men kanske är vi i närheten av en topp från centralbanken snart, jag vet inte. Det är helt säkert att det här är en sektor som kommer att ha stor uppmärksamhet hos investerarna i aktiemarknaden. Och vi ska selvfølgelig följa upp. Nu är det inte så väldigt länge sedan vi var färdiga med andra kvartalsrapporten, men det är inte så himla länge till vi är färdiga med tredje kvartalet där. Så och då är jag tillbaka hem, Micke. Vi följer på.
Jag kommer gärna tillbaka. Det finns otroligt mycket att prata om.
Tack för oss idag.
Tack.
This podcast has been prepared by Arctic for information purposes only. The information, opinions, and recommendations presented in this podcast are for general information only, and any reliance on the information provided in this podcast is done at your own risk. This podcast should not be considered professional advice. The information provided in this podcast is not intended to constitute investment advice, nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. This podcast does not fulfill the criteria for preparing investment research and must be seen as marketing material. All information submitted during this podcast is obtained from public sources that Arctic believes to be reliable, but which Arctic has not independently verified. Arctic makes no guarantee, representation, or warranty as to its accuracy or completeness. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect, including consequential, loss or expense arising from the use of information from this podcast.